Det här är en podd från Svenska Yle.
I det här avsnittet av Nyhetspodden ska vi prata om fallet Mikael Oksanen och Pohjola Norden. Oksanen fick lämna sin post som generalsekreterare på Pohjola Norden på grund av ekonomiska oegentligheter i våras. De avslöjades av Hufvudstadsbladet och nu kommer det nya avslöjanden där han misstänks för mera och rent av allvarliga oegentligheter. För att prata om det här har jag bjudit in Torsten Fagerholm som är ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Hej och välkommen till Nyhetspodden.
Tack, kul att vara med.
Och jag heter Karin Götelid. Torsten, du skrev en ledare om det här fallet där du kopplar ihop fifflet med det du kallar för hemmablindhet och unkna lojaliteter. Vilka slags reaktioner har du fått på den här ledaren?
Väldigt många och faktiskt överväldigande positiva reaktioner skulle jag säga. Att syftet med den här texten var egentligen att lyfta samtalet till nästa nivå, att liksom titta på storyn bakom den här storyn. Att hur kunde det här ske? Hur är det möjligt? Och då tänker jag att i Svenskfinland så är vi ganska välmenande, ibland kanske lite naiva, håller reflexmässigt varandra om ryggen. Och då när man ser något i sådana här strömmar, är förstås som i myrstacken. Men att de som är nära involverade i det här så har hört av sig och tyckt att det här är det bästa de har läst. Att hoppas att nu alla organisationer och fonder och stiftelser vaknar upp lite och börjar idka lite mer eftertanke och självkritik kanske. Och att det här är en viktig fråga som man inte brukar prata högt om, att det är liksom en elefant i rummet, den här vänskapskorruptionen som eventuellt kan förekomma på vissa håll i Svenskfinland, liksom, och i andra minoriteter och kulturer. Och det är lite symptomatiskt det där, att vi är ganska små kretsar, vi har en stark konsensus, konflikträdsla kanske. Vi är inte så vana på att ge eller ta kritik och få mothugg. Och då känns det väldigt obekvämt att någon går och säger så här att finlandssvensk korruption. Men att samtidigt så måste man notera att vissa SFP-aktiva framförallt har blivit ganska irriterade och ledsna. Och tycker att vad går man nu hänger ut folk här. Men att det som vi försöker göra i HBL är ju inte att peka ut någon specifik. Utan verkligen att titta på de här strukturen och fenomenen. Och jag undrar, är vi uppgiften mogen att göra det, att tackla den här frågan?
Vi ska resonera just precis om det här här i Nyhetspodden, men vi kan ju ta lite bakgrund då. Det var alltså reportern Maria Gestrin Hagner på HBL som upptäckte det här, eller avslöjade då den här första skandalen så att säga, som kom i våras.
Det stämmer, jag tror det var i mars så hade hon då ett scoop om det hade förekommit fiffel med föreningens medel. Det var konstiga löneutbetalningar som var lite i överkant. Det var kilometerersättningar som man inte var berättigad till. Det var tjänstebil som man inte heller hade något stipulerat avtal om. Det var allt möjligt konstigt. Och det visade sig handla om då fyrasiffriga belopp. Och nu hade det kommit fram någonting av lite större kaliber också här alldeles nyligen. Och ingen kunde föreställa sig att det här då skulle växa och svälla på det här viset. Och det var ganska många som viftade bort det i början också och tyckte att man skulle sluta upp till Oksanens försvar, att vad är det för ett mediedrev som HBL håller på med. Och det är också ganska symptomatiskt, och det tycker jag precis bevisar det här som jag säger, att det finns en sorts bästebrodar-mentalitet inom Svenskfinland och kanske inom SFP också, eller vissa håll av SFP, vi ska inte dra alla över en kam. Men att inom vissa specifika geografiska områden kanske det finns en sån här tendenser som vi har tyvärr sett.
Och det som alltså kom upp nu här precis nyligen är ju då att Pohjola Norden, föreningen Pohjola Norden, har en understödsstiftelse som man grundade då för 11 år sedan. Och från denna stiftelse har då, misstänks nu då Mikael Oksanen har fört över pengar till sig själv. Och här talar vi ju alltså då om över 250 000 euro.
Ja, nu är det ju en sån här bra misstankar och polisen kommer ju att ta itu med det här och sen går det säkert vidare i rättssystemet då. Men att om det då, om man spekulerar kring brottsrubricering, alltså det kan ju vara allvarlig förskingring, det kan vara bokföringsbrott, det kan vara skattebedrägeri eventuellt, det kan vara missbruk av förtroendeställning åtminstone. Så det här är verkligen stora saker. Om man tittar på det här hallået som det har varit kring Statens revisionsverk och Tytti Livvikari, så är det här ju kanske lite grövre kan man tycka, att personer har missbrukat sin förtroendeställning på det här viset.
Och precis som du säger, det handlar om misstankar. Mikael Oksanen är polisanmäld nu av Pohjola Norden. Men det som ju då har hänt här är ju att kontrollen har brustit. Och kontrollen har ju brustit då rejält.
Det kan man säga. Alla gånger. Kontrollen har brustit. Men sen kan man också fråga sig att vad kunde egentligen en styrelse eller en revisor har gjort eftersom det handlar om ett ganska utstuderat lömskt beteende som har då, som misstänks. Så det är helt enkelt att alla har följts bakom ljus. Jag tror att alla är lika chockerade och lika förvånade och paffa över att det har kunnat gå så här.
Mm. Ja, för det är ju i en sån här situation, en stiftelse eller förening eller vad som helst, så är det ju så då att det är styrelsen som ska övervaka det som händer och bokslut och sånt. Men det som ju då stöder ditt resonemang här är ju då att han som nu då är tillfällig generalsekreterare för Pohjola Norden, han säger nu då när de rannsakar sig själva, så säger han så här att man vill ju inte ställa dumma eller krångliga frågor, utan man litade på Mikael Oksanen. Och det är ju klart att då har ju styrelsen verkligen brustit i sitt ansvar här.
Ja, alltså jag skulle egentligen backa bandet. Hur är det möjligt att en person som Oksanen då blev rekryterad till den här posten eftersom ganska snart efter att han hade börjat då på Pohjola Norden, var det nu hösten 2014 som han började där, så våren 2015 kom det fram att hans tidigare arbetsgivare krävde tillbaka, var det nu 4-siffriga belopp som då hade försvunnit i hans regi. Och då borde man ju ha då kanske slagit larm och konstaterat att vänta nu, men det gjorde man inte. Istället hanterade man det diskret, sopade lite under mattan och lät det här då, eller ska vi säga, bädda för att det kunde kännas en här repris. Kan man säga. Moraliskt är ju ingen på SVC eller så skyldig till det här, men att på något plan så kan man tycka att det här kommer just till den här kärnan, vänskapskorruptionen inom svensk film, att man håller varandra om ryggen och det här bevarar ansiktet då, med medveten om att det kan realiseras de här riskerna då ett senare skede, vilket det tyvärr har gjort.
Och det som ju, när du pratade om då finlandssvenska idrott, så det som ju hände där var ju precis det att han fick betala tillbaka en summa, och det skedde då liksom i det tysta som du säger. Och den som då var styrelseordförande för finlandssvenska idrott var Jan-Erik Enestam, som ändå för detta partiordförande i Svenska Folkpartiet. Men han har ju fått frågor nu kring det här och han vill ju inte kommentera det här överhuvudtaget.
Precis, det är just därför jag pratar om elefanten i rummet i HBL eller överlag. Att det finns en sån här tysthetskultur kanske. Att man vill tro det bästa om varandra, man har kanske ett partibroderskap, vissa lojaliteter som kan skapa osunda resultat, även om det är goda avsikter, även om ingen menar någonting illa, så kan skrupelfria personer utnyttja det här förtroende och tilliten.
Det blir ju en sån här balansgång här just mellan tillit, för nätverk är ju i princip till för att man ska hjälpa varandra och kanske också skydda varandra, men ja, sen kan det här gå liksom på bekostnad av andra viktiga saker.
Precis, ja, det är ett systemfel kan man säga inom alla små kretsar och kulturer. Att vi har det här trånga rummets problematik i svensk Finland. Att det är personer som sitter kors och tvärs på maktpositioner, i förtroendeuppdrag, och är kanske goda vänner också privat, har ett umgänge utanför det här professionella sammanhanget, och då kan man inte alltid riktigt chilla på de här rollerna nödvändigtvis.
Men som du sa redan där för en stund sen, så är det ju så att en del finlandssvenska påverkare, ska säga den innersta kretsen, har tyckt att du liksom gick för långt nu och du överdrev det här och liksom smutskastar folk i onödan. Vad svarar du på den kritiken?
Jag har inte hört någon specifik kritik annat att egentligen sådana här vaga, luddiga, småkränkta kommentarer. Att om man kan komma med något substansargument så bemöter jag gärna dem, men att det tycks vara väldigt emotionellt laddat det här. Mm. Och det är kanske därför att man känner sig träffad. Det är ömma tår som kanske trampas på lite rätt ställe här. Att det är en diskussion som vi är ovana att föra. Och känner oss väldigt obekväma och sådär lite kränkta. Att överhuvudtaget någon ställer de här frågorna. Men det är ju mediernas uppgift att ställa de här frågorna. Eftersom styrelse och revisor alla har då fallerat här i sina uppdrag.
Det som också sades i en sån diskussion, jag kollade på olika sån Facebook-trådar igår efter din ledare där, folk säger liksom att det här är ju nu då ingenting finlandssvenskt. Och det är ju klart, förstås förekommer det fiffleri och missbruk och så på annat håll också. Men ja, alltså den trånga finlandssvenska kretsen är då kanske mera benägen att se genom fingrarna, eller hur tänker du?
Jag tänker att det är åtminstone en fråga som man måste ställa sig. Att ha en sån här kultur, att man inte ska bestämplas som en besvärlig person. Man har ett stort inbördesberoende, att borde vi egentligen kräva lite mer av oss själva som finlandssvenskar, vara mer professionella, inte alltid vara så mysiga och morgens morgens, utan också vara mer självkritiska, sätta ribban högre helt enkelt och förebygga sån här typ av missbruk. Att det fanns ju alla chanser då, som sagt, att slå larm och säga att vänta nu, den här oxen verkar inte ha rent mjöl i påsen, åtminstone vid sin tidigare arbetsgivare, så borde vi ta en noggrann titt nu på vad som försiggår här. Speciellt eftersom det också fanns andra varningsklockor, det här på hela Norden, som då har haft en ganska profilerad roll, en synlig framträdande roll, ordna seminarier, haft stort samarbete med näringslivet, sponsorverksamhet. De föll helt bort från radarn efter att oxen är då tillträdde. Och det här är också något som man borde ha tagit fast av, att vänta, vad pågår där egentligen?
Vad tror du behövs då för att vi ska bli mindre då mysiga och ta mindre hänsyn och så i svensk Finland?
Jag tror att vi måste våga tänka tanken att okej, det finns maktmissbruk. Det är ingen immun för det här, det är bara mänskligt. Det är ingenting specifikt finlandssvenskt, men det här förekommer, och speciellt i små kretsar. Att jag tänker att våga ta det moraliska givet, även om inte formellt och juridiskt fel eller suspekter som man gör, så måste man också ställa sig den moraliska frågan att vänta nu, är det här rätt? Är det här etiskt? Och hur skulle det se ut om det står i medierna, om rubrikerna då kommer nästa morgon? Hur ser det ut? Och det är ju det som det nu gör, det ser väldigt illa ut eftersom man inte har ställt sig de här frågorna och låter det gå så här långt. Mm.
Ja, det är ju nog, det verkar ju som om det här har blivit en veckaklocka. I en intervju med Svenska Kulturfondens vd Sören Lillkung, också i Hufvudstadsbladet, så han säger ju nu att nu kommer man att skärpa sina kontrollsystem så att säga för hur pengar går och hur de betalas ut ytterligare. Och han är ju då faktiskt inne också på samma linje som du här. Han talar om en osund kultur som har gjort det möjligt att ta ut svängarna lite extra. Och så säger han i vissa manliga kretsar, han talar inte specifikt om svensk Finland här, men han är ju då faktiskt lite inne på samma resonemang som du.
Mm. Ja, så jag tror att om man nu tänker på ett allmänt plan, så forskningen visar ju att män är ju mera benägna att acceptera vissa former av korruption än kvinnor. Så helt generellt, och jag skulle inte alls i det här fallet utpeka partiledningen i SFP eller så, att tänka att Anna-Maja Henriksson borde bara hundhuvud. Jag tror att hon är fullständigt särskilt omedveten om allt som har att göra med det här. Men jag tror också att det finns en sån här pålagisk kalvskultur inom svensk Finland, att en sån här supernätverkare med kontakter, en sån här jätteinställd som morgens person, kan näsla in sig och även utnyttja det här systemet då. Och därför har också redan inom SFP tyckt lite synd om honom, åtminstone tidigare i år. Det tror jag också att det har att göra med att vi har ett ganska starkt socialt kapital i Finland, att vi har ju den här berömda kör- och föreningslivet, och det har en massa fördelar. Men det har också en avsida, och det är just det här att vi tänker så gott om varandra att vi inte riktigt vill tro att vi kan vara kapabla till den här typen av missbruk. Men sen visar det sig att det finns ändå rött äpplen i korgen. Det betyder inte att hela korgen är rutten, men det betyder att vi måste vara noggrann på att sålla bort det här.
Det här har ju lett till stora rubriker i finlandssvensk media, men det har också uppmärksammats på finskt håll faktiskt. Vad är det du har noterat där?
Jag har märkt att det finns en hel del fördomar mot det finlandssvenska, det här kapitalet, som att det var någon gräddfil helt enkelt i svensk Finland. Det här förstärker ju de fördomarna då orättvist, men tyvärr blir det ju så i det intrycket man får, att det finns en sån här negativ känsla som nu kastas över alla organisationer och stiftelser och fonder och verksamheter som sköter sig och är moderna och noggranna, som säkert den absoluta flerparten inom svensk Finland är. Men ett sånt här fall kan det tyvärr smutsa ner imagen hos finlandssvenskar bland det finska Finland, som inte kanske har så bra kännedom om de här sakerna, när det sen slås upp stora rubriker av det här slaget.
Tack Torsten Fagerholm för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.